Någon djupsinnig utläggning om treenigheten kommer ni inte att få. Men den här söndagen kallas också missionsdagen. Och det kommer att handla om. Och dagens predikotext är från Matteus 28, vers 16-20. Och det är ju för många av oss en väldigt välkänd text, kanske till och med en sliten text. Men den låter så här. De 11 lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom föll de ner och hyllade honom, men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem. Åt mig har getts all makt på himlen, i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Amen. Gud, tack för ditt ord till oss den här söndagen. Och jag ber att undret skulle få ske, att du förnyar våra hjärtan, så vi var och en ser att vi är sända till den här världen med ditt dyrbara evangelium. Amen. Jag var ung och ny och entusiastisk pastor. Nu är jag inte lika ung längre, men fortfarande ganska entusiastisk. Det var ett 15-tal personer som satt runt bordet och vi hade församlingsmöte i den lilla baptistförsamlingen i Skogstorp där jag var pastor. Och nu är vi i mitten av 80-talet. Och pastor Eriksson spände ögonen i den samlade skaran och frågade: "Och hur ska vi tillämpa missionsbefallningen här? Hur har ni tänkt att vi ska evangelisera här i Skogstorp?" Apropå pastorer som skrämmer folk eller vad var det? Jag vet inte om jag gjorde det. Och det blev tyst väldigt länge. Nästan så där frikyrkligt pinsamt tyst. Till slut var det någon som sa: "Vi vill inte sjunga vid Konsum." Ni som känner frikyrkans historia vet att det är så som man ofta har gjort, varit ute på gator och torg. Nähe. Vad vill vi göra då? Eller vad vill ni göra då? Och en nästan ännu längre tystnad infann sig. Tills en sa: "Ja, vi vill väl helt enkelt bara prata om vår tro. Dela vår tro med andra. Enkelt och naturligt i vardagen. Så frågan är hur vi kommer igång och pratar med folk om vår tro." Bra. Där ska ju vi börja. Och så gjorde jag någonting som jag faktiskt tror var Guds ingivelse då, för det var ingenting som jag hade planerat. Jag tog fram ett blädderblock, sådana har jag alltid en grund för väckelse. Och så fällde jag fram ett tomt blad och så gick vi laget runt och så frågade jag: "Känner du någon som du skulle kunna bjuda in till en sån här upptäckargrupp som det kallades på den tiden, för att samtala om kristen tro?" Och någon sa: "Jo, men jag har ju en arbetskamrat som vet att jag är en kristen och jag kanske skulle våga göra det kanske. Ja, vad heter han eller hon?" Och så skrev vi namnet där. Och någon annan sa: "Nej, jag har nog ingen sån relation." "Nej, okej, så ser det ut i ditt liv." Och någon tredje sa att: "Men vänta lite här nu, vi har ju familjer som skickar sina barn till barnkören. Vi kanske kunde fråga de här barnkörsfamiljerna." "Ja, men kan du göra det?" "Ja, visst." Och så skrev vi upp namnen på några stycken. Och så fick vi 15 namn på vårt blädderblock. Och då sa vi: "Är det här som Gud har gett oss att visa omsorg om? Att försöka kommunicera kärlek, att komma igång i samtal med?" Och så bestämde vi att om 2 veckor, då skulle vi ses igen. Och var och en skulle bjuda in de här till den här upptäckargruppen. Och jag skrev ett litet brev först och sa: "Men kan inte du göra det?" "Nej, det kan jag inte, utan det måste vi var och en göra." Däremot så skrev jag ett brev ifrån församlingen, så skulle man överlämna det där brevet. 2 veckor senare så möttes vi till församlingsmöte igen. Och någon sa: "Nej, det här är ju hur läskigt som helst." De har ju svarat ja. Ungefär 10 stycken av de där 15 som inte var några kyrkmänniskor, så ja, men prata om kristen tro med er i det här gamla kapellet. Ja, men det kan vi väl göra. Och så kom vi igång. Och så kände vi att det var spännande. Det gjorde någonting med mig och de två, vi var tre från församlingen som ledde den här gruppen. Att få dela livet, att få dela brustenhet, att få dela frågorna, det gjorde någonting med oss. Och så efter första termin var det några som hoppade av, det brukar väl alltid vara så. Och då var det några som sa, nej men nu vill vi väl inte bara prata om Bibeln. Vi kanske skulle läsa Bibeln lite mer, vi hade haft något studiematerial förut. Så vi läste Lukas evangeliet tillsammans. Och jag tror att det finns ingenting tidigare i mitt liv som hade vitaliserat min egen bön, min egen bibelläsning så mycket som att läsa Bibeln tillsammans med folk som inte kan Bibeln och som inte var troende på Bibeln. Det utmanade ju mig om helvetestexterna och alla svåra frågor och alla underbara texter som finns där. Det hände någonting. Den här texten brukar man ju kalla missionsbefallningen. Ordet mission, det kommer ju från det latinska missio. Och det betyder sänd. Att vara sänd. Och idag så har jag helt sonika bestämt att den här texten ska inte längre heta missionsbefallningen. Kan vi ha ett församlingsmöte om det sen och fatta beslut? Därför att det är så kravfyllt, det är så fel. Vi ska istället kalla det glädjens dörr. Taget. Glädjens dörr. För det är ju det handlar om. Det sista som Jesus gav lärjungarna var ju en sändning. För att det var ju när de började gå ut och började dela det här. Då var ju då som deras liv fick, eller deras tro fick liv. Just i delandet så fanns ju den här katalysatorn. Oj, Gud finns på riktigt. Och jag tror att det där är så viktigt. Och det är någon sorts livsprincip ju. Att när vi ger så får vi också. Jesus säger ju det. Ge så ska ni få. Vi sjunger också i en psalm. Blott i det öppna. Låser du om dig. Kvävs och förtvinar du. Men i det öppna. Där vi pratar om livets viktigaste frågor. Och delar tro och tvivel. Omsorg och kärlek med varann. Där kliver Gud in. Där blir Gud synlig. Delad glädje är dubbel glädje. Ja, ni känner till det här va? När vi delar tro med varandra och särskilt med nya sökande människor. Då händer det någonting. Särskilt när vi delar vår oro, svaghet, brustenhet. Där vi bygger en mötesplats för Guds nåd och kärlek. Där blir Gud synlig. Där finns evangelium. Och det är också där då som Gud fyller på i våra liv. Vi får tillbaks lika mycket eller mer än vad vi ger. Så idag vill jag påminna oss om att delandet, att vara sänd, det handlar om någonting mycket, mycket mer än att dela en åsikt eller ett paket med kristna värderingar. Det handlar om att tillsammans med människor kliva in på helig mark. Där det handlar om livets djupaste och viktigaste frågor. Livets mening. Vad är kärleken? Hur hanterar jag lidandet? Det är ju det evangelium handlar om. Och jag tror att Gud vill påminna oss om att varenda människa är ju skapad av Gud. Och för Gud och till Gud. Varenda människa har ett heligt tomrum som väntar på att evangelium, att Guds kärlek ska få fylla på i deras liv. Augustinus, den gamle kyrkofadern, ett känt citat som jag brukar använda ibland. Han säger så här om människan. Du och Gud har skapat oss till dig och våra hjärtan förblir oroliga. Till dess vi finner vila hos dig. Och jag tycker att hela samhället bara ropar ut detta. Psykisk ohälsa, ensamhet, lidande. Allt det där är ju ett rop efter den djupa kärleken. Efter Gud. Att hitta hem till det som är varje människas hemvist. En plats vid Guds hjärta. Och ibland så undrar ju vi, åtminstone jag. Var finns glädjen i mitt liv? Varför känns Gud så långt borta? Varför känns allting så tungt? Och ibland så tänker vi då på de interna svaren. Ja, jag borde be mer, jag borde läsa Bibeln mer, jag borde gå i kyrkan mer. Och ibland så är det rätt svar. Men jag tror att sändningstexten idag visar oss. Ta ett steg ut mot andra människor. Börja dela tron och livet, glädje och sorg med andra. Då ska du se att där finns Gud. Det är där vi också fylls på. Och ibland känns det lite grann som vi har slutat att leva i den här kedjereaktionen som började där på berget i Galileen. När Jesus säger till den här förskrämda skaran: men vänta nu Jesus, skulle inte du upprätta Israel här? Du ska väl fortsätta köra det här racet? Nej, ni ska ju få kraft att göra det här. Och de var olärda, de var enkla, gav inte ut några böcker, de hade inget internet att sprida budskapet på, de hade ingen makt i samhället. Men ändå så blev det en Greta Thunberg-effekt som var mycket, mycket större. På 200 år så hade hela romarriket nåtts. Kedjereaktionen, ryktet gick. Det finns mening med livet. Gud har besegrat synden och döden. Jesus lever mycket starkare än era avgudar och annan okultism och sånt som folk höll på den tiden och även i vår tid. Och vår församling är ju föremål för den här kedjereaktionen. För visst är det så att det blir glädjeringar runt nya människor som kommer. Det är därför vi behöver det så desperat. Det är därför vi behöver lyfta upp det mycket mer. Och jag har frågat Ronald och Hans, som jag får ge dem som exempel. De är mina favoriter just nu. Jag gillar er också. Men, ja. För det har ju hänt något. De har ju kommit med glädjen ifrån Gud till oss bland annat. Någon gång 2012-2013 så var Ronald modig. Han öppnade dörren där mellan kaféet och kyrkan ifrån AA. Och så börjar han gå på sinnesrogudstjänst och börjar ana: du, det finns här, den här högre kraften som jag tror på, det är någonting mer med den som finns i den här kyrkan. Det vill jag ha. Och så gick han kurs i konsten att leva och började lära känna Bertil och Anna. Och blev själv en ledare i kurs i konsten att leva och roder så småningom. Och så kom han till Alfa och började läsa Bibeln. Och en kväll så talade vi om: varför måste Jesus dö? Och jag ritade upp en skiss på hur vi genom synden och döden och egoismen är skilda från Gud. Och så säger jag: så mycket älskar Gud dig Ronald och oss alla och hela världen, att han har sänt sin son Jesus för att överbrygga det där gapet så att alla kan få kontakt med Gud och en personlig relation med Gud. Då händer det något i Ronalds hjärta. Han bara säger: det där ska jag ha. Och från den dagen så hände någonting. Hans tro fördjupades och Jesus började bli viktig. Och då tänker jag så här: vad hände i mitt liv? Jo, men vänta lite här nu. Det här evangeliet och predikningarna som jag har hållit på med så länge, det är ju helt fantastiskt. Det funkar ju här i en människas liv. Ja, det ska vi gå vidare med. Och sen satt vi i husgruppen hemma hos oss och läste Bibeln. Och en kväll så läste vi någonting om dopet. Vi pratade inte ens om dopet. Utan Guds ord talar rakt in i Ronans liv där han säger: varför inte jag döpt? Det här behöver jag. Och 2014 så fick Ronald begrava sitt gamla liv här. Och det var fullt i kyrkan och alla vi var glada. Därför att vi såg att evangelium fungerar. En människa har blivit förvandlad. Och det ska ske hela tiden. Det ska ske hela tiden. För det är så Gud är levande också i våra liv. Sen är det ju så att Ronald, han hjälper ju en massa folk i tolvstegsarbetet där, bland annat Hans. Så började de träffas. Och då säger Ronald: du, hur skulle det vara om du börjar be? Du får väl ge din version sen, Hans, här, vid kyrkkaffet. Och varje dag så började du böja knä och det hände någonting. Och du kom till sinnesrogudstjänst och till mig har du sagt att du kände dig så rädd och så undrande, vad är det här för någonting, så du vågar inte ens stanna kvar på nattvarden. Men du gick härifrån med en känsla: det finns någonting i den här gemenskapen som jag vill ha. Och då gör det mig glad igen och dig. För då tänker vi, ja, men här gamla kyrkan vid Brommaplan, vi är väl körda här nästan. Nej, nu tror jag inte vi menar det, men Men där var det någon som kom in och upplevde att Guds kärlek finns här. Det ger kraft till mig. Och så kom du med i Alfa. Och någon utmanade dig att be en överlåtelsebön. Och du har sagt att det hände någonting. Det var någonting i ditt inre som öppnade sig när du sa ja till Jesus. Ja, vänta lite här nu. Evangelium verkar ju funka. Och på Alfa-helgen så hade vi en bibelmeditation. Och du upplever en vision av den uppstående Jesus här som säger till dig: kom till mig och drick. Och du upplever rent fysiskt hur Guds kärlek och värme fyller dig. Och vi ser i våran gamla kyrka så kommer in människor som inte har en kristen tro och möter uppstående Jesus här framme. Är inte det fantastiskt? Och det är när nya människor kommer in som vi kommer att se det här. Ibland så ser jag det i mitt eget liv också. Men det är mest andra människor som fyller på. Och den 9 december 2018 blev du döpt här. Och det var fullt i kyrkan. Sen är det ju så bra med Hans här att det blir ringar på vattnet runt dig. När du ska spela här, vad händer då? Jo, då är det sådär mellan 5 och 15 extra personer som sitter där. Ringar på vattnet. Nya människor som bjuds in. Och i Alfa-kursen, ja, vilka är det som går där? Ja, många av dem är de som du har bjudit in. Och du har blivit ledare, samtalsledare i Alfa. Harry Monsus har skrivit så här i någon av sina böcker: det är nya människor som återför evangelium till kyrkan. Så vi måste återerövra, eller vi har förmånen att få återigen få kliva in i glädjens dörr. Och finnas i kedjereaktionen. Ja, men det där vet du, det känns ju så jobbigt. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag har inte svar på de rätta frågorna. Jag har inte varit med om någon särskild omvändelse. Jag tycker inte att jag har sett så mycket av mitt liv, av Gud i mitt. Vad har jag delat med mig? Massor, säger jag. För så fort vi vågar ta ett steg mot människor så finns Gud där. Och det är ju inte så att vittnesbörd handlar om att vara lyckad och glad och bara kunna ge life stories om hur lycklig och bra och allt gott som Gud har gjort. Utan det är ju också att på ett ärligt sätt dela sina frågor och sitt tvivel. Ja, jag har försökt tro på Gud väldigt länge här. Det går inte så jättebra, men vad säger du? Där finns Gud i delandet. Så jag tänker att vi ska sluta tänka på hur vi ska dela vår tro med andra och hur andra ska komma till tro. Ja, du hörde rätt. Vi ska sluta tänka på det. Utan vi ska istället tänka på hur vi lever nära Jesus. För då kommer det att ske. Att våra liv bär frukt. När jag inte tänker på min egen prestation och vad jag ska göra för gott. Utan jag lever nära Jesus. Då kommer min kärlek att växa. Så är det ju i 12-stegsprogrammet. Det 12:e steget handlar ju om att ge de goda nyheterna vidare. Men det börjar ju med att man jobbar med de 11 andra först. Och det första steget låter så här: vi erkände att vi var maktlösa inför alkoholen. Då säger jag så här: vi erkände att vi var maktlösa inför uppdraget att gå ut i hela världen. Då är vi svaga. Då säger vi: ja, Gud, precis som de här lärjungarna på berget. Det står till och med i texten, när Jesus har gett dem uppdraget så är det några som tvivlar. Är inte det häftigt? Jag är så glad att de verserna är med och ändå sänds de. Några tvivlade. Och vi får istället ta det andra steget. Vi kom till tro på en kraft större än vår egen. Ja, så är det ju när vi vänder oss till Jesus. Och så får vi tänka på att glädjens dörrtexten, som den heter, det har ni inte glömt, va? Den inramas av två löften som vi lever emellan när vi lever i den här sändningen. Och den första, det är: åt mig, säger Jesus, har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Alltså när vi upptäcker makten, kraften, Jesus storhet, då kan vi gå ut. Inte när vi fokuserar allt det som vi inte kan och de svar som vi inte har och så vidare. Och sen i slutet av texten finns det ju ett annat löfte. Kan ni vad det är? Ja, det tror jag. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Det vill säga, Jesus är ju alltid med oss förstås. Men jag är övertygad om att det finns en särskild närvaro, kraft och välsignelse när vi är i mötet med andra människor och i dialogen och i sökandet. Det finns i våra interna kristna gemenskaper också. Men det finns med en extra krydda av närvaro och kraft. Och vi har ju faktiskt 5 sådana här glädjens dörrtexter i Nya testamentet. Inte bara Matteus utan den som är mest känd. Och i alla de här så finns det ju löften om vad som händer med oss och vad som händer i världen när vi lever i de här. Vi har det i Lukas 24. Där står det: syndernas förlåtelse genom omvändelse ska förkunnas för alla folk med början i Jerusalem. Allt det där ska ni vittna om, säger Jesus. Ja, fine. Men vänta på den kraft som ni ska få, den heliga ande, så syftar han på pingsten. Eller vi har i Johannes 20 där den uppståndne Jesus går genom reglade dörrar in till de här förskrämda lärjungarna. Och så står det att han andas på dem så att de tar emot helig ande. Sen säger han: som fadern har sänt mig, sänder jag er. Det vill säga, inte egen kraft. Eller i Apostlärningarna 1. När den helige ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen i närområdet och längre ut och ända till jordens yttersta gräns. Så då har vi kommit till kärnpunkten i det jag vill säga här idag. Att missionsuppdraget, sändningen, börjar inte med att gå ut. Den börjar med kom till Jesus. Och vi lever i spänningen, i dynamiken mellan Jesu komord och gåord. Och de två fungerar tillsammans. För vad är det som är kallelsen i vårat liv? Jo, det står i Matteus 4. Det är bara 4 ord. Så enkelt börjar kristen tro. Kom och följ mig, säger Jesus. Det var kallelsen. Och sen står det: så ska jag göra någonting i era liv så att ni blir människofiskare. Tänk vad vi har lagt mycket krav på oss själva och varann ibland i frikyrkan. Efter när vi har hoppat över det där första ledet. Ja, vad är det som är kallelsen? Jo, men det är att gå ut och göra människofiskare och vinna människor. Fel, 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 fel. Kom till Jesus. I den gemenskapen händer det något. Och som gör mig modig. Så då är det ju dags för det 12:e steget. När vi som resultat av dessa steg själva har haft ett andligt uppvaknande, försökte vi föra budskapet vidare till andra. Det hade Jesus hittat på innan AA skrev ner det. Men det är bra. Så mina vänner, kom in i glädjens dörr och börja gå glädjens väg. Delandets väg. Och tänk vilken underbar sak det är att få fira gudstjänst och bli påmind om kom-orden. Kom till mig, alla ni som arbetar och är betungade. Eller som är tyngda av bördor, jag ska skänka er vila, står det. Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor, jag ska skänka er vila. Så känner ju några av er här just nu. Så känner jag ganska ofta. Det är evangelium. Det är evangelium. Eller, är någon törstig så kom till mig och drick. Det är ju längtan, va? Och sen kommer det: gå ut i hela världen. De två sakerna hänger ju ihop. Jag känner mig så likgiltig och feg. Jag har tappat gnistan, kanske du tänker. Jag dignar under mina bördor. Ja, då får du komma till Jesus. Men du får också mod till att ta ett steg ut. För att det är inte så att man först måste bli färdig, va? ofta tänker vi så. Men när jag läser Bibeln lite mer och ber lite mer och när jag har läst lite mer böcker om apologetik så jag kan svaret på alla svåra frågor här, då ska jag gå ut och då kommer det att lyckas. Det kommer inte att hända. Men om jag istället även den dag där jag känner mig tom inser att i min brist så kan jag faktiskt vara något vittne idag och börja göra det, då möter vi Gud där. Då möter vi Gud där tillsammans med andra människor. Det är, ni har ju varit i affärscentrum eller sånt där, eller hur? Så där är det ju ofta sån där fotocell som gör att man måste inte öppna dörren manuellt. Men för att dörren ska öppnas så förutsätter det att jag går fram till den här ljusstrålen och bryter den. Då öppnas dörren. Exakt så funkar det här. Det är när jag vågar ta något steg som stämmer med dina gåvor. Alla är ju inte så snacksaliga som jag är. Många kanske vittnar om sin tro genom att göra fika eller bjuda hem någon eller vad man nu gör. Men på något sätt. Men det är först när vi tar steget som vi ser att det är glädjens dörr. Som det öppnar sig. Och det här är ju fruktansvärt pedagogisk predikan. Så ni ska få fyra nyckelord här. Hur vi kan vittna om vår tro. Alla fyra börjar på B. Bra va? B. Det gör någonting med oss. När min längtan börjar bli sån mot någon annan människa. Någon i familjen. Någon på min arbetsplats. En granne eller en vän. Ja, men tänk om den här människan skulle få upptäcka vad det är att vara förlåten. Att få ha frid med Gud. Jag börjar be att den här människan ska vara öppen för Gud. Kanske kan jag vara ett vittne eller också så är det något annat som händer i den här människans liv. Be. Det andra är ju att bekänna. Ett av de första så att säga riktiga jobben jag sökte var vid en speditionsfirma på Stureplan. Tänk att man har jobbat på sånt fint ställe. Då hade jag av misstag, höll jag på att säga, i den där anställningsintervjun råkat säga ja, jag är väl lite aktiv i en kristen kyrka också och så kanske. Och ryktet hade gått där, det var en 50-60 som jobbar där. Och redan första lunchen så kommer in en kille till mitt rum där jag sitter. Du, jag har hört att du verkar vara en kristen här och det kan väl vara intressant. Ska vi äta lunch tillsammans så kan väl du berätta lite om det. Att bekänna. Det väcker frågor, det väcker intresse. Och ibland kanske det väcker svåra saker. Men... Och att berätta. Här i kyrkan hade vi en kurs där vi faktiskt förberedde oss lite grann. Vad har Gud gjort i mitt liv som jag kan berätta om? Och när vi kommer tillbaka till jobbet eller skolan eller träffar våra pensionärsvänner, om det nu är så, en del är pensionärer. Då berättar man ju ibland om vad man har gjort under helgen till exempel. Och då känner jag att jag har nog varit ganska feg. Och många av oss har nog varit lite fega. De andra berättar om hur mycket sprit de har druckit eller vad de har ätit eller om de har varit på teater. Varför berättar inte vi då? Ja, på fredagskvällen så var jag på öppen kyrka och träffade goda kristna vänner. Sen var jag i kyrkan och sjöng. Har ju några av er gjort här. Och lyssnat till en predikan som handlar om det. Det är ju ditt liv. Naturligt berätta om det. Och jag tänker att vi har en uppgift också att fördjupa samtal. Jag har en svåger som är expert på det här. Jag tror jag har nämnt det här förut men jag tycker det är så bra. Han kan sitta på en fest och alla pratar om senaste köksrenoveringarna eller något sånt där. Men sen skjuter han in en fråga och det kan till exempel vara vad är det viktigaste du tänker på i ditt liv? Plötsligt så har samtalet fått en... Eller när du går igenom en kris, vad händer då? Eller vad gläder du dig över? Fattar ni? Helt plötsligt så har det blivit ett helt annat samtal. Det kan du och jag bidra till. Enkelt och naturligt. Och det fjärde bet. Bjud in. Bjud. Hem. Och vi är ju så välsignade att vi har ju en bra kyrka här. Jag träffar ju kyrkor som inte har några mötesplatser där man kan bjuda in sökande människor. Vi har ju våra torsdagar med Alfa och Växa och Roder. Och vi har öppen kyrka och vi har sinnesrogetjänster och vi har husgrupper. Vi har alla möjliga ställen dit vi kan bjuda in människor. Men nu kommer den sista utmaningen. Jag tror ändå att vi har varit alldeles förbundna vid kyrkolokalen. vågar vi ta det man nu brukar kalla missionella initiativ. En husgrupp till exempel bestämmer sig för att vi ska ha en fest hemma hos mig och vi bjuder in några av våra vänner. Och de kommer dit och vet att någon kommer att berätta om sin tro. Eller man har läst en bok som handlar om någon existentiell fråga och så bjuder man in några arbetskamrater och man sitter i lunchrummet på jobbet kanske. Jag träffade människor här för ett tag sedan, en som jobbar på KTH som har en alfakurs på sitt jobb. Och det här har Eva och jag gjort och det förändrade våra liv väldigt mycket faktiskt. När vi bodde i Kungsängen så bodde vi i en radhuslänga och där lär man känna folk, särskilt när man har små barn. Och vi började prata och de visste att jag var pastor och så, men jag var inte pastor där ute och inte anställd och så. Till slut så samlade vi mod till oss till två par i radhuslängan. Och så frågade vi, skulle ni vilja vara med på en liten mini-kristen kurs hemma i vårat vardagsrum? Va? Ja, men det låter ju superintressant. Så vi hade en liten mini-alfa hemma hos oss. Och jag är övertygad om att hade vi bett dem komma till en organiserad stor grupp i kyrkan, då hade inte de kommit. Och det här är ingen success story. Det är inte så att de här blev kristna och nu är de med och vittnar om Gud och sjunger lovsång varje söndag. Det gör de inte. Men ett av de här paren är fortfarande bland våra bästa vänner. Och mannen där, han krisade rejält. Han blev sjuk här för ett tag sedan. Och vad det betydde för honom och för mig att vi fick hålla kontakt. Och också jag kunde säga att han kunde säga, du har ju kontakt uppåt. Be att det här får gå över, att jag får bli frisk. Och det har skett. Han är bättre nu. Och det påverkade barnen. Deras barn och våra barn var ju kompisar med varann. Och barnen kunde säga till varann, ska ni prata om Gud nu? Ja. Och jag tror det gjorde något med våra barn. De såg att kristen tro var så viktig för oss. Så att vi var beredda att samla våra grannar och prata om det här. Gud kallar några att ta missionella initiativ i eran vardag. Och att bjuda in folk hit. Och att be och att berätta och bekänna. De fyra bena. Och det handlar inte om ett ytligt värvande av medlemmar till församlingen. Hörde ni det? Släpp alla sådana frikyrkliga bilder som kan vara bindande. Det handlar om livets djupaste mening. För jag tror att Gud har förberett det i varenda människa. Och vi får ju komma med goda... Vi får ju vara sända med goda nyheter. Finns det något bättre än att få komma med goda nyheter? Eller att ta emot goda nyheter? Har ni varit med om det någon gång? Det har ni. Jag funderar på om man skulle söka jobb på Svenska Spel. Och få vara sån där som ringer till folk och talar om att ja, du har vunnit 48 miljoner här nu. Eller... Ofta så tror de ju inte på det. De tror att det är något skämt. Eller... Men det finns ju sånt som är mycket, mycket viktigare än pengar. Kanske en läkare som säger du är fri från din cancer nu. Eller ett par som inte har fått barn på många år. Ni är gravida, ni ska få barn. Fattar ni? Och då har ju vi det. Döden är besegrad kan vi säga till människor. Synden, döden. Ditt eget livsprojekt att bygga... Din egen framgång, ditt liv handlar inte om prestation, status eller pengar. Utan det finns en djupare grund. Det är ju vad det handlar om. Det finns en frid och en trygghet som går långt utöver vad dina känslor kan prestera. Och som kan bära dig även när omständigheterna är tvärtom. Eller det finns ett sammanhang, en kyrka, en församling som kan bryta den ensamhet som miljoner människor lever i. Det är evangelium. Du är älskad bara för att du är den du är. Och det är ju vi också. Vi är inte älskade för att vi ska gå ut och berätta om tron. Utan vi är älskade så att vi vill gå ut och berätta om tron. Amen. Tack Herre. Låt de här tankarna få landa i mitt och i våra hjärtan. Amen.